Kafferast i kunskapsfabriken.
Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Emma Henriksson.
Tack så mycket.
Vem är du?
Oj, det var en stor fråga. Jag är en person som hela mitt liv har jobbat med olika typer av samhällsförändring. Under en stor del av tiden så gjorde jag det inom politiken. Började kommunpolitiken, sen var jag in en del i regionpolitiken, landsting som det heter då. Men framförallt så har det varit i ramen för riksdagsarbete.
Just.
Där jag var i 3 mandatperioder för Kristdemokraterna och bland annat ordförande i socialutskottet.
Just det. Det var, tror jag, där vi första gången träffades i något
sammanhang. Ja, det är väl, i den rollen får man ju förmånen att träffa otroligt många människor med olika kompetenser. Ja, så att där knöter ju många av de kontakter som jag
har. Ja, just det. Det där att vara ledat utskott är ju rätt speciellt.
Ja, väldigt stimulerande.
Ja, det
hyfsat komplext.
Ja, just det. Men det är en plats att vara både nyfiken och diplomatisk på.
Ja, och sen var jag gruppledare under den tiden också. Att redan riksdagsgrupp inte heller helt utan utmaningar.
Där kanske man inte är lika nyfiken, men däremot diplomatisk.
Ja, men man behöver vara både och. Att få ut det bästa av var och en av dem som har blivit valda med förtroende av folket.
Ja, just det. Det är sant.
Det är ofta så att det finns många som kommer in med väldigt höga ambitioner, och sen så finns det ju ganska liksom tydliga ramar för vad som går att göra inom ramen för riksdagsarbete.
Ja, just det.
Man har ett väldigt stort mandat, men det finns också väldigt tydliga begränsningar. Det där kommunala självstyret till exempel är ju en sån gräns man stöter på en och annan gång i riksdagsarbetet.
Ja, och sen lite av det vi ska prata om idag. Det är en sak att besluta om vad man vill, men sen att få hela samhällsapparaten att fungera.
Ja, och inte minst en period i riksdagen så fanns jag i socialförsäkringsutskottet. Och det var under en period då det var väldigt mycket diskussioner kring hur socialförsäkringen fungerade. Och där det var väldigt tydligt då att som lagstiftare så, alltså du har ju lagstiftningsverktyget, men det är ju ett väldigt trubbigt instrument. Och det är ju inte alltid så här, det politiken har som ambitioner, att det är det som sen träffar människor.
Nej, just det.
Vi kan ju se att det där med sjukskrivning är jättesvårt. Ibland behöver man verkligen vara sjukskriven. Ibland kan sjukskrivningen i sig orsaka mer skada än den hjälper. Men att träffa rätt i när det ska vara det ena eller andra, och när det ibland kanske sjukskrivningen gör att du inte får annan hjälp och stöd som du egentligen skulle behöva bättre. Men om man då reglerar i sjukskrivningens kanske konsekvensen bara blir att någon blir fattigare, inte får den där hjälpen man skulle behövt istället. Och det är ju inte, det är ju ingen lagstiftares intention, oavsett vilken sida av den politiska skalan man är på. Men det kan ju få förödande effekter för det enskilda om det i praktiken används på ett annat sätt än det som var syftet.
Men är det inte så då i den där rollen att sitta i ett utskott, att där måste man också vara mycket mer, alltså inte bara diplomatiskt för att få igenom saker, utan lyssnande för att i alla fall liksom förstå många konsekvenser. Alltså, för jag får intrycket av när man träffar riksdagsledamöter som jobbar i utskott så är de mycket mer sams, eller i alla fall beredda att samarbeta på ett annat sätt än vad det verkar som när man lyssnar på tv. Och det är ju lite synd, kan jag tycka, för att det man hör på tv är ju ofta det som gör att man lite tappar lite förtroende för politiken. Men när man träffar politiker som vill arbeta och liksom försöka lösa saker och förstå saker, då det är ju det som ger respekt på det, kan jag tycka.
Nej, och det där var väl en av anledningarna till att jag valde att byta plattform för mitt samhällsengagemang. Nu jobbar jag mycket mer genom civilsamhället och som rådgivare och så. Därför att det är som, alltså det är lite olika logiker.
Ja, just det.
För att kunna genomföra dina politiska reformer så behöver du få ett mandat av väljarna.
Just det.
Och för att få ett mandat av väljarna så behöver du höras och synas. Någon mm. behöver veta vad du vill.
Och någon måste förstå dig på 3 sekunder.
Ja,
på något
och,
sätt.
Och med det medieklimat vi har idag med liksom både stora mm. nationella medier men framförallt väldigt mycket mindre plattformar så är det svårt att nå ut. Och det där premierar en viss typ av politiska ton. Djur. Ja. Man ska säga att man ska kunna vara precis. Väldigt one-liner-mässig och det ska vara tydliga budskap och de stora redaktionerna väljer ofta bort de som är lite mer resonerande och så, för det blir för långrandigt för deras lyssnare, väljare,
tur
läsare.
Att det finns poddar.
Ja, precis. Så att det blir en snuttifiering av politiken som jag tror inte är gynnsam för demokratiutvecklingen.
Nej. Ja, det kan vi göra helt egna avsnitt om senare. Absolut. Du är välkommen tillbaka. Men för det vi ska prata om idag är ett uppdrag du har som regeringens särskilda utredare.
Ja.
Vad är det uppdraget kallas eller heter? Det där är ju inte alltid samma sak.
Ja, suicidanalysutredningen
så heter
är den,
ja.
Mm. den titel vi har valt.
Mm.
Och alltså, det är ju en... Bara det att välja namn är ju svårt för att det måste förklara lite av vad det handlar om. Och sen är det svårt att fånga i något väldigt kort ändå.
Ja, just det. När det... För det är inte så att ni ska sitta och analysera suicidhändelser utan ni ska snarare försöka hitta ett sätt hur man kan göra det på ett sätt som gör att man kan lära sig något av det.
Ja, precis. Mm. Alltså, vi vet att det idag inträffar väldigt många suicid i Sverige. Och... regeringens bedömning är att det finns nog ett lärande här som vi inte kommer åt. Så därför valde de att tillsätta den här utredningen för att se vad, när det här har inträffat, hur tar vi vara på de kunskaperna som går att få ur den händelsen för att kunna skapa förbättring så att vi undviker att det drabbar någon annan en annan gång.
Ja, just det. Precis.
Så att det är ju... Det är alltid så när man tillsätter en sån här utredning, det finns väldigt höga förväntningar, inte minst på det här området där så många efterlevande eller anhöriga på olika sätt känner en desperation. Varför kunde inte det här förhindras?
Ja, just det.
Så att det finns ju mycket förväntningar om det, på det förebyggande området. Och där finns ju många andra initiativ, andra utredningar och andra uppdrag till myndigheter.
Ja, just det.
Men vi har ju inte hela förebyggande frågan utan just det här. Hur kan vi utreda och skapa ett lärande av utredningar efter att ett suicid har inträffat?
Kafferast i kunskapsfabriken.
Jag har kikat på det här kommittédirektivet som du har fått. Då. Och det finns ju några punkter. Det som är roligt med utredningar är ju att man först måste, innan man bestämmer vad man ska föreslå, så måste man ju ta reda på hur något ser ut.
Ja.
Och det är några punkter i början här där det är väldigt mycket kartlägga och analysera som handlar om vilket ansvar olika aktörer har idag att följa upp och i vilken mån det görs. Vad har ni hunnit göra det?
Vi har ju lagt väldigt mycket tid så här inledningsvis och nu är vi inte inledningen längre utan nu är vi ju liksom mitt i och påbörjar slutfasen. Men väldigt mycket har handlat om det. Alltså, hur ser det ut? Hur fungerar det? Mycket kontakter både med de myndigheter som har ansvar idag på olika sätt. Myndigheter som är berörda men kanske inte har så uttalade ansvar. Men också med civilsamhället. Patientorganisationer, andra typer av aktörer som kommer i kontakt med suicidfrågan på olika sätt. Och såklart kommuner och regioner som ju många gånger är väldigt involverade. Men också forskningen. Vad säger de? Vad säger olika professionsnätverk? Vad är deras erfarenheter? Hur ser de på det som finns redan idag? Nyttan av det? Hur det fungerar, kanske hur det borde fungera.
Just det. Men finns det en idé i samhällssystemet om hur man ska lära sig av det redan idag? Eller, och i sådana fall görs det?
Ja, det är ju lite splittrat. Utan att liksom... Det är alltid sådär, det är ju först när en utredning är klar som alla slutsatser är klara. Både vad vi kommer föreslå men också vilken analys vi gör. Och i och med att vi är mitt i sammanställningen av de här analyserna.
Ni ska rapportera i oktober? Är det?
Första oktober. Det finns skillnader i landet. Och det gäller egentligen alla delar i det som finns i våra direktiv. inte minst när det gäller anhörigstödet eller efterlevandestödet. Så de där skillnaderna, det finns ju lärdomar att hämta ur det. Just att det fungerar olika gör ju att man kan också se effekten av när det fungerar olika. Vad fungerar, vad är bra och vad är dåligt, så att säga. Det kan finnas saker som har införts med en viss ambition men inte fullt ut fungerar så i praktiken. Utmaningen med politiken att styra med lagstiftningen.
Vad kan det vara då som man har försökt införa?
Ja, men till exempel har vi ju systemet med Lex Sara och Lex Maria. Alltså när det sker misstag i
anslutning till vård.
Ja, vård eller omsorgsinsatser. Och det där var ju, när det gäller anmälningarna från vården, så var ju det under en period obligatoriskt att du alltid skulle anmäla i samband med kännedom om ett suicid. Och sen togs det där bort och då minskade ju antalet anmälningar ganska drastiskt. Det har aldrig varit obligatoriskt när det gäller det som händer inom socialtjänsten eller den typen av verksamhet. Så där har det varit väldigt få anmälningar hela tiden. Men när, under den tidsperioden vi tittar på, så det år som det var flest, så var det 10 i hela landet. Så det är jättefå. Men det är också för att kriterierna för att det ska anmälas till IVO då, som är den myndighet som ska granska och inspektera, det är att man ska göra bedömningen att det här var ett misstag som gjordes. Alltså att man gjorde fel.
Man ska redan ha bedömt att det är ett misstag.
Ja, man gjorde fel och det förorsakade suicidet.
Ja, just det. Och då krymper det ju.
Och det är ju, dels är det svårt därför att suicid är inte, det är väldigt sällan A hände därför B.
Ja, just det.
Så är det inte. Utan det är ofta en lång kedja av komplexa faktorer som till slut ibland leder fram till ett suicid.
Så det skulle vara mer vettigt att ha utgångspunkten, här har det hänt något, hade vi kunnat göra något annorlunda?
Ja, och då har vi också tittat på andra områden. Vad gör man för typ av utredningar som syftar till lärande? Och det som är, så att säga, verkligen omfattande att gå på djupet, det är ju Statens haverikommission. Där de går
just det, som tittar på flygolyckor och större trafikolyckor.
Ja, precis. De är ju skyldiga att göra inom vissa områden. Men sen har de ju även ett mandat att välja att gå in och göra på andra områden. Så till exempel den här senaste incidensen med
på västkusten.
Ja, raset på västkusten, olyckan på Gröna Lund, branden, bygget av vattenlandet i Göteborg.
Den där hissen i Sundbyberg också kanske?
Ja,
möjligen.
Jag tror det. Där också. Också en olycka, arbetsplatsolycka där några föll i en stor tank.
Ja, just det.
Så det har varit ganska många som startats. Varje sån utredning de gör, där börjar de med händelsen.
Ja, just det.
Och sen går de bakåt. Okej, men om någon föll i den här tanken, vad gjorde att de föll i den här tanken? Man förstår ganska snabbt, det här är inte för att hitta vem gjorde fel, utan fokuset är hur kan vi lära oss av det här? Och det är ju egentligen det som är syftet med Lex Sara och Lex Maria också. Men det har inte blivit så. Och sen är det alltid frågan, hur långt tillbaka kan man gå? Alltså hur mycket resurser kan en sån här utredning ta? För att det finns ju alltid en alternativkostnad i en sån resurs.
Ja,
så ska du ta värdefull tid från en, jag menar ifall det händer ett barn i en skola, ska du ta tiden från den läraren för att ingå i ett utredningsarbete, så ska du veta att den lärarens kompetens gör bäst nytta i det. Det skapar mer lärande som kan undvika suicid än att den läraren finns där för de elever den också just här och nu är satt för att finnas för.
Ja, just det.
Om vi inte har oändliga resurser, oändliga människor med rätt kompetens. Samma sak inom psykiatrin. Alltså ska en skicklig terapeut ägna sin tid åt utredningsarbete, så ska ju det i slutändan gynna fler än att den använder sin tid till att bedriva terapi.
Ja, just det. Precis. Det är väl lite som effektiviteten i vacciner.
Ja.
Alltså är det för mycket biverkningar så främjar det inte hälsa längre.
Så att det är en, där befinner vi oss i liksom både att titta på andra system, hur fungerar de, för- och nackdelar, just och sen det. Försöka
men,
överföra
men
det till det här.
Men ser ni området. Att man i de här faktiskt skapar ett lärande som gör att man undviker olyckor eller så i framtiden? Kan ni se det i de här i haverikommissionen?
Ja, på lite olika sätt, ja, absolut.
Mm,
så vi ser både det vi bedömer och som vi förstår att de som är berörda bedömer.
Men sen
fungerar
det
bra och också exempel som fungerar mindre bra. Mm.
Men sen så var det ju också som du sa att trafikolyckor, då är det ett visst antal aktörer som är inblandade och som tar del av den där kunskapen. Kring en suicid så kan det ju vara skola, socialförsäkring, vård, arbetsplatser, en mängd olika aktörer som kan ha sett en liten del var och som kanske också måste, och vilket gör att den där typen av utredning eller analys kan bli rätt svår.
Ja, och ett av skälen till att, för det vi kan se redan nu, och det är ju ingen ny kunskap i sig, men det är att det är ganska få som är inblandade. När det väl görs utredningar efter suicid så är det ganska få som är inblandade. Det är ofta inom vården och då specifikt inom specialistpsykiatrin. En konsekvens av det, det är att det är ju inte, så att säga, den samlade bredden av personer som suiciderar är ju inte representerade i där man gör utredningar. Och det kanske är ett bra lärande i de delar för den kategorin av personer det berör. Men vi tappar andra som kanske aldrig. Alltså den som inte hade haft omfattande kontakter med vården. Där det handlar om andra, en annan faktor. Du kanske ingår i en annan överrepresenterad grupp som kanske har andra kontakter, men det vet vi inte alltid riktigt idag heller. För att en av svårigheterna här är ju så här, avvägningen mot den personliga integriteten. Vem just ska det. Veta vad och när? Även inom somatiken, alltså den vanliga, på vanliga vårdcentralen. De får inte veta, även om de har haft en person som har kommit till dem frekvent, så får ju de inte veta att den personen har suiciderat.
Nej, just det.
Utan de kan ju konstatera att personen slutar komma. Om det är en läkare som har träffat någon ofta, så kanske den förstår efter ett tag att den är avliden eller avflyttad. Men det finns ingenstans det liksom går
det
en signal
till
doktor Andersson att det är så här, nu har den här personen suiciderat. Du kanske borde fundera på om din roll i det här, om du har kunnat göra hur ska man kunna lära sig av någonting som man inte ens
känner till? Och då är det intressant att säga, om man skulle införa något sånt, det kommer då ställa krav på sekretess kanske? Eller på,
ja, och det här är ju en av de jätteviktiga sakerna vi verkligen måste borra i. Så att säga. Hur mycket lärande kan vi skapa? Och det måste ju vara tillräckligt mycket för att det ska vara befogat att gå över de här sekretessgränserna. Och hur och när ska vi göra det? Vilka ska ha rätt att göra det? För det är ju inte bara vårdcentralen, utan det är ju Arbetsförmedlingen. Ja. Det är Kronofogdemyndigheten. Det är socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det är skolan. Det är företagshälsovården. Liksom den där föreningen du var med. Alltså vem ska ha rätt att veta vad och när? Av vilket skäl? Och när en person är avliden så kan den ju inte själv ge sitt tillstånd att bryta sekretessen.
Nej, just det.
Det är ju en skillnad när det sker en vårdskada där en person överlever. Eller sker ett annat misstag. Alltså andra fall som används till någon inspektionsmyndighet eller så. Därför att så att säga, någonting har inte gått rätt till, om man ska, då kan man själv ge sig till sånt här. Jo, men ni får titta mina journaler, ni får läsa mina handlingar hos den här myndigheten.
Ja, det är intressant. Och anhöriga kan ju heller inte bara med automatik få den rätten.
Nej, det är en sån fråga man måste pröva. Så,
just det.
Finns det situationer då anhöriga kan
säga
någonting där det spelar någon roll? Eller ibland kanske det inte, alltså alla har ju inte goda relationer med sina anhöriga heller. Vi vet ju att det finns en av de grupper som är överrepresenterade är transpersoner. En del av dem har jättebra stöd av sina anhöriga. Har väldigt nära relationer med dem. Ibland finns det efterlevande där som inte erkänner den liksom, problembild som den enskilde kanske bar med sig, som var en av de här tunga, tunga bördorna som gjorde att det slutade med ett suicid.
Mm.
Den kanske har ett annat nätverk som den ansåg var sina närmsta i livet, men som inte har blodsband.
Mm.
De personerna får, om vi går in på den delen i vårt uppdrag som handlar om att titta på hur efterlevande stödet fungerar. Når vi ens rätt efterlevande eller tillräckligt många efterlevande? Så här, den som behöver mest stöd som efterlevande, det kan ju vara mamma, pappa, barn, syskon.
Mm.
Alltså de vi lätt kan hitta i folkbokföringen. Men det kan ju också vara livskamraten eller bästa vännen.
Mm.
Och de har vi inga register över.
Nej.
Hur hittar vi dem? Hur säkerställer vi att de nås av det stöd de behöver?
Mm.
Och i det fall man ska göra en utredning, på vilket sätt ska man involvera anhöriga? Och vilka anhöriga ska då involveras? Vem ska få bestämma vilka anhöriga som ska involveras?
Ja. Jag tycker det skymtar här och där i ert direktiv att man pratar om vad det är skyddsnät, ett samhällets skyddsnät som skulle ha gått fel eller sådär. Att man på något sätt hoppas att det egentligen har ett system som skulle kunna förebygga allting eller undvika. Det finns ju samhällsfaktorer som ökar och minskar självmord. Alltså vi vet att fattigdom och plötslig fattigdom och sånt där kan öka risken och sådär. Och så. Självklart är varje fall unikt och man hade kunnat säkert göra det annorlunda. Samtidigt så behöver man också förstå många suicid i någon slags kontext utifrån politiska beslut eller ekonomiska läget och sådär. Finns det där med på er karta att det man ska kunna lära sig efter ett suicid också ska kunna generera analyser på den nivån?
Jag skulle säga att det där är en väldigt viktig del i det. Att skapa det här övergripande lärandet. Mm. För så fort du mer ska titta på vad blev fel just här, så hamnar du väldigt lätt i vem gjorde fel just här. Alltså det blir det här ansvarsutkrävandet. Och det finns absolut tillfällen och skäl att utreda för ansvarsutkrävande. Om någon förorsakar en skada så ska ju det behandlas utifrån det. Men det här med att lära sig av ett händelseförlopp är ju något annat. Och det kan behöva finnas både och samtidigt ibland. Men man får inte blanda ihop dem.
Då
fastnar du.
Precis.
Att det är lättare att fastna i ansvarsutkrävandet än att lyfta blicken till det här övergripande helikopterperspektivet. Vad finns samhällslärandet av det här? Vad är orsakssambanden som är... Och det är ju därför också regeringen i direktiven har tagit... Det här ska vara på aggregerad nivå, det ska vara nationellt. Vi vet att väldigt allvarlig ekonomisk stress kan leda fram till situationer som slutar i ett suicid. Och en myndighet som Kronofogdemyndigheten, det är klart att hos dem finns ju alltid en oro. Så här, är det, när vi gör den här utmätningen, är det droppen som gör att bägaren svämmar över för den här personen? Det gör ju inte att så här, oj, någon är suicidal, ja men då...
Då
kan man ta på sig hur mycket skulder som helst och inte ansvara. Så att det går ju inte att landa i.
Nej.
Utan det man måste hitta då, liksom, finns det någonting man kan göra i andra insatser för att så här, vi lägger jättemycket stenar i minusskålen. Vad kan vi då lägga i plusskålen?
Mm.
Vad kan samhället göra för att stötta och hjälpa till att hitta det där ljuset någonstans i tunneln?
För att skydda den här personen i en så pass utsatt situation som vi vet att den här utmätningen förmodligen är.
Och samma sak om någon, så att säga, det finns starka skäl att någons barn ska omhändertas.
Ja.
Men vi kan inte låta den ha kvar vårdnaden av sina barn när barnen far illa bara för att den annars riskerar att suicidera. Men det är ju en familjesituation i stort behov av stöd.
Mm.
Och då är frågan, är det där och då vi kan göra mer?
Mm.
Eller är det tidigare vi kan göra mer? Är det andra. Och där kommer de här svåra frågorna om så här, när man gör såna här utredningar, hur långt tillbaka ska man gå?
Ja, just det. Och hur brett
ska man söka?
Ja,
och vilka ska vara involverade? Mm. Var det så att det som slutade med att en förälder suiciderade när den hade barn i skolåldern. Fanns det någon på Arbetsförmedlingen, hos kommunens budget- och skuldrådgivare, hos Försäkringskassan, hos liksom någon annan enhet inom socialtjänsten eller barnens förskola. Så här, vilka visste vad, vilka hade förutsättningar att se vad, vilka hade kunnat trycka i en larmklocka för att mobilisera stöd runt omkring tidigare.
De där varningsklockorna, den klocka som var och en har är ju en ganska liten klocka.
Ja.
Och möjligen är det ju då om 10 rycker i sina små klockor samtidigt, då blir det en tillräckligt stark signal.
Ja.
Men hur ska man, vem är det som lyssnar efter de där 10?
Ja.
Och
om vi känner ju till att det finns en del riskfaktorer som liksom, ser man många av de där riskfaktorerna, är det då det ska finnas ett lite större snöre att dra istället för att det finns jättemånga små linjer som alla ska dra i hela tiden, för då kanske det blir ett sånt brus också så att man missar och det blir
slentrian.
Det är också en, någonting vi ser både i så att säga, hur såna här signaler ska gå, men det handlar också om det här med utredningsarbete.
Mm.
Alltså ska man göra väldigt många utredningar hela tiden, ja, men då finns det en risk att de blir lite slentrianmässiga och att lärandet inte kommer utav dem. Så då lägger man väldigt mycket resurser för att det är så många utredningar.
Ja, just det.
Men de blir inte tillräckligt djupa, så du skapar inte lärandet. Du skapar inte förändringen.
Nej, du skapar utredningar bara.
Många ryggar ju lite när man säger att man jobbar med att utreda suicidfrågan på något sätt. Att oj, det där måste vara tungt och jobbigt och så. Jag tycker ju samtidigt att det är väldigt hoppingivande. Därför att jag möter så många människor i olika typer av verksamheter som jobbar med att skapa förändring.
Mm.
Skapa de här liksom positiva sakerna som vi kan lägga i vågskålen som gör, och det finns ett lärande där ute. Vi har inte tagit vara på det i tillräcklig omfattning, men det finns mycket som händer, många som är engagerade, så att jag ser att vi har förutsättningar att göra bättre och faktiskt skydda fler människor.
Vad intressant, för att på samma sätt som var och en kanske bara har en liten larmklocka, så kan det ju vara så att det finns massa människor som lär sig saker där ute, men som inte sätts ihop till ett koncist lärande eller ett lärande som skapar förändring.
Ja, och att vi som på många andra områden, vi är lite dåliga på att sprida lärandet över landet.
En del ni ska göra i utredningen är ju att överhuvudtaget bedöma om det är görligt att skapa en förändring som skapar ett större lärande på något vis. Tror du att, att ni kommer kunna föreslå något som pekar i den riktningen?
Ja, det är ju vår ambition, men jag var väldigt tydlig redan i början med att jag kommer inte ställa mig bakom och lägga fram förslag som leder till mer arbete som inte har chans att leda till effekt.
Nej, just det. Alltså, som bara blir utredningar men inget lärande.
Det är bättre att inte ta de resurserna då, utan låta folk göra det andra de kan göra för att skydda det. Människor än att lägga tid på ett lärande som inte leder någonstans, eller en utredning som inte leder till något lärande.
Ja.
En väldigt viktig faktor för att en utredning ska kunna leda till lärande är att utredningen görs av personer med rätt och tillräcklig kompetens. Att sammansättningen av de personerna liksom, och du behöver kunna suicidologi. Du behöver kunna liksom utredning. Du behöver kunna lärandeprocesser för att
ta vara på det man utreder.
Och du måste kunna liksom, det här med att prata med människor för att få fram rätt kunskap ur dem och rätt förståelse ur dem. Och så måste du förstå de system som du sen ska in och påverka. Alltså behöver det skapas förändring inom en myndighet eller en del av sjukvården eller så, då måste du förstå den så att du förstår i vilket sammanhang det här ska föras in och
just förändras. Det, och hur det sammanhanget lirar med ett sammanhang på en annan myndighet.
Ja.
Till exempel.
Så att,
ja, just det. Så om man ska göra allt, då är det väldigt mycket, men vad är smartast att göra för att få ut någon?
Så om man går då från änden, liksom statens haverikommission som tittar på ett enda ärende med jättemycket resurser under ibland mer än ett års tid till liksom, sådana här utredningar som blir lite mer slentrianmässiga. Du får ett, liksom, ett eller flera A4-sidor med kryssrutor som du ska fylla i som sen ska arkiveras någonstans. Förhoppningsvis digitalt i varje fall. Men liksom, som inte leder någonstans. Liksom, visst, det tar ju mycket mindre resurser. För det går snabbare att fylla i kryssrutorna. Men är det bara det du gör så leder det ingenstans. Då är det ju mer slöseri med tiden det där året. Men samtidigt ska vi lägga det där året för en eller flera mantimmar vid varje suicid.
Eller ska man hitta...
Eller måste vi hitta någonstans däremellan? Och det finns ju våra direktiv också att vi kan föreslå ett stegvis införande.
Ja, just att man väljer ut case som man studerar för att skapa lärande.
Det tittar vi ju noga på utan att säga för mycket. Eftersom vi... När man gör något sånt här slår du liksom till med den gigantiska släggan och börjar med allt på en gång utan att riktigt veta vad det kommer leda till. Men då är det stor risk att du faktiskt träffar lite fel. Så att jag bedömer att skälen till att det står att vi kan föreslå ett stegvis införande är för att regeringen också har insikten om att här kanske man behöver pröva sig fram lite successivt och se hur, om vi gör så här, hur fungerar det? Kan vi anpassa oss efter vägens gång för att använda våra gemensamma resurser på ett
så klokt
sätt som möjligt.
Potentiellt kunna börja med att testa genom att hitta typfall. Alltså typiska vårdmiss eller saker som har gått fel i anslutning till vården eller saker som har gått fel i anslutning till något annat.
Där kan man skära på många olika sätt. Så om vi går den vägen så måste vi också göra en bedömning av hur skulle man göra det. Om man nu ska göra det stegvis, är det över en viss tidsperiod, är det genom vissa grupper av personer, vissa situationer inom vissa samhällssektorer. Alltså var och på vilket sätt ska man börja?
Det sitter ni och grubblar
där har vi många veck i pannan kring de frågorna just nu. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi
att det blir bättre? Det är lite roligt med den här utredningen ur ett slags lärande perspektiv att den så tydligt faktiskt säger vi behöver titta på det här och hitta förslag på hur vi kanske ska ta nästa steg. För att oftare kan jag ju tycka att många utredningar säger att ta fram ett förslag på det här för det tycker vi behövs. Men här är det definitivt något man tycker att vi behöver veta mer om och kunna göra mer om eller för. Men vi måste liksom skrapa fram det som gör nytta. Vad roligt. Fast det kan ju också då vara lite frustrerande för att er utredning kanske blir å ena sidan och å andra sidan, men man kan testa. Alltså att det blir inte något avgörande. Sådär.
Ja, det är väl kanske inte en utredning som i första hand passar att presentera i en kort tweet på X.
Du har ingen hisspitch på den här.
Nej, den ingen som inte kräver ett ytterligare samtal efter turen om det inte är ett väldigt, väldigt högt hus.
Ja, men vad trevligt. Då kan jag kräva ett sånt, eller ta ett sånt ytterligare samtal när ni är klara sen.
Det får du gärna göra.
På nästa. Jag brukar också fråga, har jag glömt att fråga något som är viktigt som du tycker att vi inte har pratat om angående utredningen?
Nej, men det vi inte pratade så mycket om det är ju den del av uppdraget som handlar om att kartlägga hur stödet till efterlevande ser ut. Och det vi kan se där det är ju att det är väldigt olika.
Ja.
Och att det finns ett väldigt stort behov. Och det är ju viktigt för alla efterlevande. Men det är också viktigt för att minska risken för suicid.
Ja, just det.
Därför att vi vet att det finns
anhöriga i en riskgrupp.
Anhöriga, liksom, överrisken där. Och det i sig Det finns integritetsfrågor i det också, men det är klart att kan vi genom att ge ett bättre stöd både faktiskt få människor att må bättre, undvika risk för egen suicid. Men sen är det också en samhällsfråga. Mm. Alltså så svårt man har att fungera när man har varit med om något sånt. Det kan nog alla förstå. Mm. Men det är klart att fler skulle kunna fungera mycket bättre om man får ett bättre stöd.
Mm. Och komma tillbaka på banan snabbare.
Det är klart att det är viktigt. Barn som anhöriga eller efterlevande. Man kan fungera bättre i skolan, bättre med kompisar. Mm. Få hjälp i att våga orka vara glad.
Ja, just det.
Och liksom det positiva som många som blir efterlevande när de är barn ju har svårt med det där med att liksom njuta av sin barndom.
Ja, därför att det är överskuggat.
Man vågar inte riktigt vara glad av för att ens bästa kompis eller sin förälder eller syskon suiciderade. Men också vuxna som efterlevande. Att kunna fortsätta fungera som förälder. Mm. Att kunna fortsätta fungera som kollega eller chef eller vad man nu har för roll. Slippa ohälsa. Det är ju inte bara risken för suicid, utan det är ju risk för somatiska och psykiska sjukdomar.
Och allmänt icke-välbefinnande.
Så att det finns ju mycket positivt att hämta där. Och där det finns goda exempel.
Mm. Det har ni sett.
Vi kan inte säga att det finns någonstans där det är bra.
Nej.
Men det finns definitivt saker som görs som andra skulle kunna lära mycket av. Ja. Och som skulle göra det mycket bättre på många håll. Men det är ingenstans det är färdigutvecklat, om man säger så.
Ja, just det. Nu har ni ju inte uppdrag att föreslå regeländringar just för det egentligen.
Nej, där är ju
men det kan ju vara en väldigt viktigt bidrag som er utredning ändå kommer med. Den kartläggningen att säga, vill vi ha ett bra anhörigstöd så ska vi förstå att det har vi inte idag nästan någonstans, men det finns öar här och där som vi skulle kunna lära av.
Ja. Nej, och jag tror att ingen som har följt de här frågorna eller varit berörd kommer bli förvånad av den kartläggningen.
För att men kanske lite mer tydligare underlag.
Ja, men ofta är ju det en förutsättning. Ja. Alltså man behöver veta var man står för att veta vart man ska gå.
Just det, då kan man ju börja fundera på varför det inte funkar och hur det skulle kunna funka.
Ja.
Men vad bra, det tar vi med oss.
Ja,
vad hoppfullt.
Ja.
Tack ska du ha, Emma, för
tack
att du
själv
tog dig till.
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook.
Kafferast i kunskapsfabriken.